Klar C. Klar C med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn. Och Klarsyn är programmet som produceras av syskonbandet och vi är Kristna Synskadades förening. Den här gången så ska vi höra ett avsnitt ur vår nya serie här där vi pratar om mat och dryck kopplat till Bibeln. Och idag så diskuterar Eva Frid, Eva Nilsson, Tina Strömberg och Lena Johansson lite kring manna.
Vi ska lyssna till texten som är hämtad ur Andra Moseboken, 16 kapitlet, verserna 11 till och med 35. Och det är Sofie som läser.
Herren talade till Mose. Jag har hört israeliternas knot. Säg till dem, mellan skymning och mörker ska ni få kött att äta och imorgon ska ni få så mycket bröd ni behöver. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. Den kvällen kom det vaktlar i sån mängd att det täckte hela lägret. Och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varann, vad är det här? Eftersom de inte visste vad det var. Mose sa till dem, det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning. Samla så mycket av det som var och en behöver. Ett omermått per person för samtliga. Varje husfar ska hämta till dem han har i sitt tält. Israeliterna gjorde så. Och några samlade mer, andra samlade mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för lite. Alla hade fått vad de behövde. Mose sa till dem, ingen får lämna kvar något av detta till imorgon. Men somliga lydde inte Mose utan sparade av det till nästa morgon. Ja, då var det fullt av mask och luktade illa och Mose blev ond på dem. Varje morgon samlade var och en så mycket som behövdes. I solvärmen smälte de bort. När de samlade mat på den sjätte dagen fick de dubbelt så mycket. Två omermått var och alla hövdingarna i menigheten kom och talade om detta för Mose. Han svarade dem, det är som Herren har sagt. Imorgon är det sabbatvila, en sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill baka och koka vad ni vill koka. Allt som blir över ska ni spara till imorgon. Då sparade man det till nästa morgon som Mose hade befallt. Och nu fick de ingen dålig lukt och det gick inte mask i det. Och Mose sa, ät det idag. Idag är det Herrens sabbat. Idag hittar ni ingenting på marken. 6 dagar kan ni samla det, men den sjunde dagen är det sabbat. Då finns där ingenting. Ändå gick några bland folket ut den sjunde dagen för att samla, men de fann inte någonting. Då sa Herren till Mose, hur länge ska ni vägra att hålla mina bud och befallningar? Tänk på att det är Herren som har gett er sabbaten. Därför ger han er den sjätte dagen mat för 2 dagar. Alla ska hålla sig i stillhet och ingen får gå hemifrån på den sjunde dagen. Sen höll folket sabbatvila den sjunde dagen. Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö och det var vitt och smakade som honungskaka. Mose sa, Herren har gett denna befallning. Spara en omer av detta genom alla släktled, så era efterkommande får se det bröd som jag gav er att äta i öknen när jag förde er ut ur Egypten. Och Mose sa till Aaron, ta ett kärl och lägg en omer manna i det Ställ det inför Herren och spara det genom alla släktled. Aaron gjorde som Herren hade befallt Mose. Han ställde kärlet framför förbundstecknet. Israeliterna åt manna i 40 år tills de kom till bebott land. De åt manna tills de nådde gränsen till Kanaan.
Senare i kapitlet så står det faktiskt beskrivet ganska noga hur det såg ut och smakade, det här manna som det kommer kallas. För det visste ju inte folket vad det var heller. Lena läste ju här förut att folket frågade vad är det här för något. Så att de visste ju inte, och vi vet inte exakt, men vi vill gärna spekulera lite till att börja med. Men Lena, du har versen där det står beskrivet lite mer, va?
Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö. Det var vitt och smakade som honungskaka.
Det låter rätt gott, tycker jag. Honungskaka, eller hur?
Men vill du äta det tillsammans med fågel? Jag har aldrig ätit vakten, men jag tänker att det smakar lite som kyckling.
Ja, men honung, jag har ju smakat honungsmarinerad kyckling. Men nu var det, vi vet ju att de bakade ju på det här förresten. Det såg ut, läste Lena, som korianderfrön. Så det är någon slags gryn av något slag. Och det kunde de ju tydligen baka på och tillaga olika. De kanske kunde göra både gröt och mos och bröd och så, eller hur?
Mm.
I och för sig så var det ju inte att, det var inte kakor som låg.
Nej.
De åt ju inte fröna bara rakt upp och ner eller något. Det trodde jag först att de gjorde. Men de bakade av det, eller gjorde någonting utav de där fröna, eller?
Jag gissar att du gör bröd eller gröt som sådana.
Ja, men det står det också.
Liksom att man utökade saker och ting med den där mannen.
Att tillaga av det. Ja. Ungefär som om en påse eller mjöl står och utspritt och så samlar man in det och lagar på det.
Ja.
Så då tycker jag det låter rätt gott. Alltså,
ja.
Smakrikt.
Men ska vi testa och smaka på de här? Vi har nämligen honungskakor här. Ska vi testa dem och se vad vi tycker?
Och honung är ju nyttigt också. Eller nu vet vi sig inte. Ja, nu är det ju vi som äter honung. Det där var ju smaken av honung.
Det är sött. Det är en lite blommig smak.
Honungssmaken är ju inte påtaglig på något vis.
Nej, den är söt. Jag vet inte om den är behandlad eller något.
Den finns ju där, honungsmaken. Det är ju skillnad på honungsmak och socker. Att honungen är ju mer utvecklad smak, mer komplex.
Eftersom vi åt honung nu i kombination med riskaka så var det också med salt. Jag tänker, det är ju faktiskt klassiskt väldigt gott att blanda salt och sött och sådär.
Absolut.
Så, nu står det inte om någon har tillgång till salt, men det kanske de faktiskt hade, och eftersom de bakade och tillagade av. Så att det, även om det var, du sa Eva förut att det var kris, så att det var ju någon slags krismat. Men å andra sidan, lyxig sån. Alltså både smakmässigt, att det smakar liksom honungskaka i grunden. Och sen vaktlar. Det var inte det sämsta käket.
Samtidigt så knatar de ju runt här i öknen och i 40 år och letar efter det förlovade landet. Och det händer diverse irrvärder och annat på vägen innan de kommer fram, så att det tar 40 år. Att leva på vaktel och manna i 40 år, det blir väldigt ensidigt. Tänker man liksom hur skörbjuggen kommer också, om du inte får en enda vitamin i dig på 40 år. Inga frukter, inga grönsaker.
Men det kanske, just eftersom det var Gud som fixade något alldeles speciellt åt dem, så kanske det innehöll massa olika.
Kan vara multivitamin, ja. Man gör.
Just att som jag sa innan, det kanske gick att tillaga väldigt brett.
Jag kanske är väldigt, väldigt bortskämd. Jag hoppas att det hade gått att tillaga väldigt brett. För jag hade fått fullständigt psykbryt om jag skulle äta samma mat flera gånger om dagen, år efter år.
Jag tänker så här, att om man befinner sig i en öken och letar efter det förlovade landet, och det finns absolut ingenting i öknen, då tror jag att det viktigaste man bör tänka på som individ är att överleva. Då är det vaktel och manna som finns. Och då får man äta det eller dö.
Och vänjer det säkert för det.
Och sen så tror jag att det är så att Guds kraft gör att de här personerna överlever. Även om det troligen inte är en kost som man överlever på. Egentligen, som ni var inne på, man kan få olika bristsjukdomar av att äta den här sortens kost. Men Gud ser till att det inte händer.
Ja, bara det att du kan överleva i en öken i 40 år är ju helt fantastiskt.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Men om vi ska komma in på en annan sida utav det här nu. Vad säger ni om att mannan lades ut och att folk tog mer av den än vad Gud hade sagt att de skulle? Och å andra sidan det här att de inte skulle ha något på sabbaten. Och då fanns det heller ingen manna att hämta. Vad gör ni för tolkning av det?
Det första med att du tar mer än vad Gud har sagt tror jag är någon slags överlevnadsreflex. Jag har inte haft någon mat på ett tag. Här finns det massor av mat jag plockar på mig. För jag vet inte när får jag mat nästa gång. Och det kan ju vara att personerna var lite svaga i tron då och inte vågade lita på att det skulle komma mat dagen efter från Gud. Men jag tror att väldigt många hade försett sig i det läget. Hade det funnits begränsat med manna så hoppas jag ju att man solidariskt hade delat på det som fanns och sagt att okej, det här är den begränsade mängden som finns och vi försöker dela upp det så att alla får någonting. Men just i och med att det här verkar ha funnits ganska mycket av mannan så är det nog väldigt frestande att plocka på sig.
Ja, för det står ju att var och en ska ta vad den behöver till sin familj. Så det var ju inte att alla skulle ta lika mycket eller ta allt vad du kan. Utan det fanns mer än vad som behövdes. Men ta inte mer än vad du behöver. Men det har du ju rätt i, Eva. Men jag tänker också att om man ser det rent mänskligt så är det inte så konstigt. Alltså i desperationen och för att vara lite förutseende framåt och så. Men när vi har hela berättelsen så är det ju sorgligt. Det är ju helt otroligt det de är med om, eller hur? Hur Gud förser. Ja. Vilka av oss har varit med om i den... Många kan förhoppningsvis berätta om när de känt Guds omsorg och försett det med saker. Men det här är på så otroligt sätt. Liksom.
Ja.
Och ändå har folk då, många inte full tillit.
Det ska vara på deras sätt, liksom ja. Folkets sätt.
Men jag kan förstå det i den desperata situationen du finns i. Att det är svårt att luta sig tillbaka och tänka att ja men Gud fixar det här. Och det finns väl många lägen i livet idag också där det är svårt att luta sig tillbaka och tänka att nu ska jag bara lita på Herrens plan.
Jag tror att överlevnad är en av de allra starkaste känslor som en människa kan ha. Det kan verkligen fresta på tilliten till andra människor och tilliten till Gud. Vilket den här texten visar på.
Spontant tycker jag att det är lite elakt att de som hade då samlat på sig lite mer fick sitt överskott förstört. Men jag kan ju se ett budskap i det också. Att idag så finns det ju problem med att vi faktiskt konsumerar för mycket för att vårt jordklot ska tåla det. Dagens värld kanske skulle behöva att lite av det som vi inte behöver förstörs. Som en läxa till oss att... Vi behöver inte ha 10 tröjor.
Nej.
Det går malhål i 2.
Ja.
Och då går vi inte att köpa 2 nya.
Men handlar det inte också om tillit? Att testa hur mycket kan jag lita på att det ni säger är sant?
Mm.
Kommer det att vara sant? Det tycker jag också är det här handlar om. Gud testar hela tiden hur mycket folk litar på det, att det han säger är sant.
Och det är ju en del som inte litar på det heller när han säger att det är ingen idé att ni går ut när det är sabbat. Det finns ingen mat. Går ju folk ut ändå och försöker leta. Och jag kan förstå att du gör det för att du kanske fortfarande inte efter 6 dagar tror på att nu finns det mat imorgon. Jag hade nog varit en av dem som gått ut och tittat. Att kan det vara så att någon har tappat någonting här som jag är kvar som jag kan plocka åt mig. Men jag tror ju att sabbaten är ju viktig också för att kroppen behöver vila och återhämtning. Och det är ju en del av Guds omsorg också. Att du inte ska jobba och slita hela tiden utan du faktiskt behöver ta det lugnt ibland.
Och Gud försöker ju få folket att förstå liksom att det är hans omsorg. Men ändå så, de lyssnar liksom inte.
Jag tänkte att det stod ju faktiskt att Mose blev arg på dem. Det står inte att Gud blev arg.
Fast jag tror att Gud är via Gud. Liksom.
Ja, visst, i det här fallet så var ju Mose lite mellan, sändebud mellan så.
Mm.
Men ändå, vid andra tillfällen står det att Herren sa till Mose och så. Men i det här fallet, om vi nu tar det bokstavligen, så är det Mose som blir arg. Det beskrivs inte att Gud blev det. Blev besviken. Ja. Och det är ju inte bättre det.
Men det är väl ganska fint på något sätt att Gud har en förståelse för människors desperation och blir inte arg när någon försöker att samla på sig lite extra som en hamster eller ekorre i överlevnadssyfte. Men Moses vill ju att folket ska lyda väldigt tydligt. Att han ser väl det som sin uppgift att förmedla Guds budskap. Och ta det lite mer bokstavligt där. Och att det är han som människa som inte har tålamodet och förståelsen. Det säger ju en del om Guds storhet också. Att Gud kan överse med människors misstag på ett helt annat sätt än vad människor är kapabla till att förlåta.
Att han menar allvar genom att till exempel göra maten rutten. Och inte heller lägga ut mat till sabbaten.
Just det var inte bara något som Gud sa, jag bara sett den här begränsningen för att. Men egentligen skulle ni kunna. Utan det är på riktigt.
Ja, det är uträknat. Han har räknat de här dagarna, punkt slut. Och sen så gör ni något annat så blir det så här. Eller? För det ruttnar ju väldigt fort. Liksom. Det var det jag tänkte på, från en dag till en annan.
Jag undrar var de fick vatten ifrån i 40 år i en öken.
Men det är något annat tillfälle som inte är i det här kapitlet. Då de är lika desperata efter vatten. Då säger Gud till Mose att gå och slå med din käpp på den här klippan. Som sagt, det står inte att Gud blev arg. Då sa Herren till Mose, hur länge ska ni vägra lyda mina bud och befallningar?
Tyder ju på en viss otålighet efter en vecka där.
Är det något som vi kan lära oss hur vi bör leva vårt liv idag?
Jag kan se några saker. Livet kan vara fruktansvärt och jobbigt i vissa lägen. Som en ökenvandring. Inte så långt som 40 år hoppas jag. Men i ett mänskligt perspektiv så kan ju någon tragedi eller sjukdom eller annan svårighet kännas väldigt lång. Och att även i de svåra situationerna så kan du vända dig till Gud och få hjälp. Och det kan vara hjälp på de mest oväntade sätt. Kanske inte i form av mat från himlen, men något annat under kan ju hända även oss.
Ja, kristider, om det kommer några kristider till exempel då, så ska vi kunna vända oss till Gud.
Lita på att det löser sig.
Ja.
Mm, jo, men det tror jag är en bra poäng här. Öken genomgår vi alla, mindre eller större. Ibland förser Gud på otroliga sätt så här. Ibland är det inte så tydligt. Nej. Eller så dröjer det.
Ja, för han vet ju vad vi behöver och inte behöver, så att säga. Och när ja. Så får
vi kan ju tro fall. Vi vet också. Men ja. Det är inte alltid vi vet bäst
Nej.
Ändå. Och att vi liksom planerar och försöker. Och det ska vi ju göra. Att det är både och. Planera och förse sig själv. Men också på både klokt sätt.
Jag ser ju också en värn om naturen tanke. Och minska svinnet här. För att vi köper hem väldigt mycket mat. Generellt sett så är många dåliga på att ta hand om sina matrester och det blir svinn och maten blir dålig och vi slänger den. Och samma sak här då, när mannen inte gick åt utan du tog mer än vad du behövde så blev den faktiskt dålig och behövde kastas. Så det kanske var en tidig varning. Handla inte på det mer än vad du faktiskt behöver och kan göra av och se till att använda det du har på bästa sätt.
Även fast det går att bevara och frysa in idag. Gjorde du inte då på det sättet?
Nej, ja. Men det slängs ju väldigt mycket.
Ja, det gör det.
Och det är nog, precis som Eva säger, en lärdom. Köp inte på dig mer än du behöver. Och ja visst, köp och frys in. Men släng inte.
Nej.
Tänk vad vi kan lära av de texterna idag.
Ja. Både Bibeln är ju ständigt aktuell alltså.
Det går alltid att dra paralleller till modernt och mänskligt liv nu för tiden.
Ja. Ja, tyvärr är det människor som är på flykt idag.
Ja,
det med. Och lever under lika svåra förhållanden som Israels folk gjorde då.
Mm.
Och de skulle ju vara själaglada om det kom manna regnande från himlen. Nu kommer det väl snarare matpaket från FN då.
Mm.
Och det är väl inte så dåligt det heller. Och de matpaketen har nog säkert ett ganska ensidigt innehåll också. Att det är nog det basala som du behöver. Och jämfört med dem så kanske vaktlarna och mannan var delikat mat.
Jag blev nyfiken igen. Nu går jag tillbaka till där vi började. Vad var manna egentligen? Det står ju här precis i slutet på kapitlet. Gud sa till Aaron att han skulle lägga lite sån här manna i ett kärl och ställa vid altaret. Det ska bevaras till kommande släkten. Och det står att Aaron gjorde så. Nu försvann det kanske med tiden sen. Eller så finns det kvar någonstans.
Eller blev något annat som vi inte vet.
Nu. Men vi har ju lärt oss i alla fall. Vi slog ju upp det här och tänkte, kan man jämföra det med mannagryn som vi har idag och mannagryns gröt? Men det kan vi ju slå hål på alla andra kanske vet utom vi, men om det är fler som inte visste så har det ingen koppling alls.
Du har lyssnat på ett program i den här serien som vi har hållit på med ett tag nu, där vi pratar om mat och dryck som är kopplad till Bibeln på olika sätt. Om du vill kontakta oss så kan du skriva till radio@syskonbandet.se. Eller så ringer du på 08 641 30 95.
Och vi är Kristna Synskadades förening.